Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Jag har helt slutat gräla på internet. Jag har lagt tillräckligt många år på att med liksom korrekta fakta och siffror och en väldigt stark övertygelse ge mig in i diskussionen. Jag tycker att jag har liksom huvudet kallt och en vänlig inställning och sen lämnat samma diskussioner med vita knogar och så här yvigt rufsigt trollhår som står på ända för att jag är så upprörd. Eftersom det verkar som att du absolut aldrig kan vinna en diskussion på nätet. Jag heter Lina Thomsgård, podden heter Dumma människor och mitt emot mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Idag ska vi fokusera på just varför jag har gett upp gräl på internet och varför det kanske var lika bra. Och det här kanske rent av är något som forskningen bevisat. Välkomna! Björn, låt mig gissa, du är inte en sån som grälar på internet.
Nej, eller jag väljer i alla fall mina strider väldigt noga. Jag tror att jag har, eller jag vet att jag tidigare var lite mer diskussionsbenägen, men blev ganska uppgiven av skäl som vi kommer gå in på i det här programmet. Och till exempel, använder du den sociala plattformen Twitter?
Jajebus.
Mm. Det gör jag också, men i väldigt mycket lägre utsträckning än jag gjorde förut. Det har varit mycket där. Men jag fick någon sån här, det var någon gång när jag kände att så här, men det här är inte så trevlig miljö. Och det har ju såklart att göra med
vilken... I vilken unik spaning, Björn.
Ja, nej, men låt mig avsluta det här. Och tog en paus. Alltså, jag kände att shit, jag blir på lite sämre humör varje gång. Humöret sjunker med ungefär 20% om jag tillbringar en timme på Twitter eller halvtimme eller så. Mm. Så att jag tog en paus och när jag kom tillbaka efter kanske ett halvår eller så, så var det här min observation, att precis samma personer som hade tyckt saker tyckte precis samma saker som de hade gjort ett halvår tidigare. Det var mer som att jag hade inte varit borta ett halvår utan att jag hade varit borta i 10 minuter kanske.
Mm.
Samma diskussioner, samma personer säger samma saker. Ingen där har liksom vikt sig en tum. Och då kände jag så här att här sker det ingen utveckling att tala om, utan folk argumenterar på samma vis och verkar ha gjort det 24/7 i ett halvår utan att någonting har hänt.
Ja, för att så här, när vi skulle börja diskutera det här programmet så var först ansatserna hur man vinner en diskussion på nätet. Men då insåg jag att eftersom alla som ger sig ut för att diskutera något anser att de är de som har fakta och godhet och allt vad det är på sin sida.
Mm.
Om det vore så att det fanns tips som ledde till att alla de här kunde vinna, det hör man ju själv att det är ologiskt.
Mm.
Alla kan inte vinna diskussionerna. Mm. Någon måste förlora. Vilket betyder att det kanske inte är det vi kommer att prata om idag. Hur du vinner, eftersom det i sig, det man kanske behöver sträva emot är att komma lite närmare sanningen och kanske klara av att möta någon som inte tycker samma sak utan att få trollhår, armsvett och vita knogar.
Just det. Och kanske om det faktiskt är så att du har en bra position, att du kan få den här människan att närma sig dig lite grann.
Just det. Vad är det som händer? Du är på nätet. Du ser någon tycka något helt stolligt. Du ger dig in för att berätta för den varför det är stolligt. Vad är det som uppstår då som gör att det blir så här jobbigt?
Ja, vi kan börja i det här mänskliga tankefelet som kallas... Jag tror att det var Daniel Kahneman, den här berömda psykologen som...
Thinking fast and slow, Nobelpris.
Just det, Nobelpris och så vidare. Jag tror att det var han som sa det, kanske någon annan, att... bekräftelsebias eller confirmation bias är det vanligaste tankefelet vi människor gör överhuvudtaget.
Det jag vet om det är att om jag skulle ha köpt en BMW så kommer jag plötsligt att i alla annonser bara hitta beviset för att det här var ett väldigt, väldigt bra köp. Mm. BMW visar sig vara mycket bensinsnål och det är ett utmärkt fordon att använda sig av när man ska åka långt och så vidare.
Mm. Vad ofta vi pratar om BMW i den här podden, har du tänkt på det?
Vi är ute efter en sponsor, Björn.
Ja, just det. Nej, men confirmation bias eller bekräftelse bias är då att vår tendens att vara omedvetet vara selektivt uppmärksamma på information som bekräftar det som vi redan tycker eller vet. Och inte nog med det, utan vi är dessutom, vi tolkar också information på ett sätt som stödjer det vi tror. Och inte nog med det, vi har också lättare att liksom dra oss till minnes saker som stöttar det vi tror.
Ja, för man vill ju gärna, jag skulle gärna tänka att jag är en liksom klok, objektiv människa som liksom väger fakta mot varandra, som fattar mig, bildar mig en sund uppfattning om saker utifrån hur det faktiskt ligger till. Men du hävdar att det inte är så.
Nej, vi gör alla det här i stor skala faktiskt.
Och vad innebär det för grälen på nätet?
Ja, det innebär för grälen på nätet är att, eller min observation är att man väldigt lätt hamnar i såna här Israel-Palestina mode på något vis, nästan oavsett vilken fråga det gäller.
För eller emot, svart eller vitt?
Ja, att det blir väldigt svart eller vitt. Ta en sån här, om vi ska ta något aktuellt ur sociala medierflödena, så du känner säkert igen det här också, att man har nu när Sveriges framtid debatteras och så har man liksom ett läger som är lite mer katastroforienterat, läget i våra förorter och så vidare, brottsligheten och otryggheten och så också, som gärna lyfter fram den sortens material. Och sen så har vi de här i andra änden av skalan som tenderar att dela artiklar där Sverige hyllas, gärna internationella undersökningar och rankingar där Sverige kommer högst.
Bättre har vi aldrig haft.
Bättre har vi aldrig
ekonomin
haft det.
Går som tåget.
Just det. Och jag vet inte om du håller med, men jag tycker att det är väldigt sällan som man ser personer dela båda de här typerna av artiklar.
Mm, just det. Igen, det vi har pratat om i tidigare avsnitt, man vill gärna vara konsekvent och stringent. Man vill kanske hålla en linje.
Ja, och det gör ju verkligen folk.
Och egentligen så kanske delandet av artiklarna, är båda artiklarna det enda som skulle vara, det skulle ge en lite mer sanningsenlig bild. Att det här och det här
händer samtidigt. Precis. Och du och jag är ju också fast i sånt här, såklart. Men folk håller den här linjen då inte bara i hur de liksom uttrycker sig, utan också i hur de samlar in och processar information. Så att om du är en person som tror att Sverige håller på att gå åt skogen och förorterna brinner upp, så kommer du vara liksom mycket mer uppmärksam på information som bekräftar din åsikt där, och vice versa.
Så här är inte bara något vi kan peka på, säg klimatförnekare eller de i det andra politiska lägret, att de gör, utan vi gör det allihop.
Vi gör det allihopa.
Stefan Holm har blockerat radioprofilen Anders Timell på Instagram. Detta efter att han fått nog av Timells retsamma kommentarer. Det hela började i februari på Twitter när Timell skrev att det var som att få lille lördag varje dag rakt in i mobilen att följa Stefan Holm. Sen dess har radioprofilen fortsatt att skicka retsamma pikar till höjdhopparen fram tills att han blev blockad av Holm på Twitter. Nu har Anders Timell fortsatt med pikarna på Instagram, men på tisdagen blev det sista gången. Nu har Holm blockat Timell även på Instagram och säger till Expressen att han undrar om inte Timell har något bättre för sig. Anders Timell förklarar sina kommentarer med att han bara ville skoja.
Vi har det mänskliga tankefelet som bekräftar det vi redan tycker och som förstärker det. Och sen så har vi det här som jag tror kallas backfire-effekten. Stämmer det, Björn?
Ja, precis. Och det är då någon slags extrem variant där det i flera studier har det visat sig att inte bara är vi liksom så omöjliga att övertyga om vi har en fast uppfattning om någonting.
Klimatet,
om vi tror att vaccin är farliga, om vi har en så här djupt rotad föreställning och någon presenterar starka motargument, slår fakta i huvudet på oss eller så. Inte bara är vi svåra att övertyga, utan det kan till och med vara så att vår gamla övertygelse att vacciner faktiskt är farliga blir ännu starkare än vad de var innan.
För det där är, alltså det känner man ju i köttet i stort sett varje dag på nätet. Man ser någon som påstår något som inte stämmer och så ser man någon annan svara jätteklokt och med fakta och hänvisa till liksom rätt källor, så tänker man, men nu är väl saken biff. Nu har väl person ett insett att den har fel och svikit det, men så hoppar man ner några kommentarer och då har det liksom blivit fullt krig där den som från början var lite tveksam till något plötsligt är rabiat emot det. Att man liksom kan se i realtid hur den här striden, hur de liksom gräver sig djupare och djupare ner i sina gropar när det som lyfts fram egentligen bara är fakta.
Ja, nej men det finns då flera studier som visar att det kan verkligen ställa till det på det viset. Jag tänker till exempel på en amerikansk studie där man hade samlat försökspersonen eller undersökningsdeltagarna här var vaccinmotståndare allihopa. Och så testade man lite olika strategier då för att övertyga dem om att de hade fel. Vilket de ju faktiskt har. Till exempel rak vetenskaplig info, informationsblad. Man visar också bilder och små dramatiserade filmer på vad som händer med barn som får mässling och sådana saker. Lite mer, vad ska man säga, skrämselpropaganda. Och i just den här studien så visade det sig då att bisarrt nog så blev de här vaccinmotståndarna ännu mer vaccinmotståndare efteråt. Så att det visade sig att gruppen som var skeptiska till att vaccinera sina barn i framtiden, andelen ökade från 45-70% här för mig.
Är det vår tjockskallighet? Vi vill inte byta sida, vi vill inte överge vår övertygelse blint håller vi fast vid den, hur liksom motbevisade vi än blir.
Ja, den psykologiska förklaringsmodellen här är att vi, om vi har ett så här otroligt djuptrotad uppfattning som är så viktig för oss att vi känner att det är en viktig del av vår identitet, så när den uppfattningen hotas, då upplever vi ett nästan fysiskt hot mot vår person.
Just det.
Och det var något forskarteam vid UCLA, som University of California, som hade tittat på vad som händer i hjärnan med sån hjärnscanning när personer med en väldigt fast övertygelse presenteras med fakta som säger motsatsen. Och då hade man sett en ökad aktivitet i amygdala, som är hjärnans hotcentrum, som är samma hjärnstruktur som aktiveras om vi skulle träffa en ilsken björn. Så att tolkningen där var att vi upplever den här motargumenten som ett hot mot vår person.
Jag har också svårt att se att om man känner att det här hotet dyker upp, en jättebjörn kommer framför mig, så kanske den sista känslan jag kommer ha, nej men nu blir jag nyfiken. Jag vill gärna höra lite mer om det du har att säga, björnen. För det är ändå nyfikenhet som borde vara nyckeln här.
Ja, exakt. Och när man är i en sån så här kampflykt mode med ett ganska starkt fysiologiskt påslag, så är man väldigt lite mottaglig för resonerande och ett lugnt och sansat meningsutbyte. Och man är inte nyfiken, det är faktiskt det sista man är. Om det är något som är en väldigt viktig del av ens identitet, en uppfattning. Jag är emot vaccin, jag tror att klimatförändringarna är en naturlig variation. Det är väldigt viktiga delar i min identitet. Alltså jag är en hypotetisk person nu, det är inte Björn som säger det här. Då kan man tänka på det som liksom husgrunden. Om jag har ett hus, jag kan lätt byta ut en dörr eller ett fönster eller någon liten inredningsdetalj. Sådana åsikter kan jag ändra. Men de här liksom grundläggande uppfattningarna, de sitter benhårt. Och om jag får starka motargument, det som händer är att vi då mobiliserar psykologiskt. Vi plockar fram alla motargument vi kan. Mm. När du, präktiga Lina, försöker övertyga mig om att klimatförändringarna är på riktigt, så kommer jag att bara söka reda på alla motargument jag har.
Mm.
Och när vi har pratat klart, då har jag liksom plockat upp dem där och är ännu mer klimatförnekare än vad jag var nyss. Så att det är så man tänker sig.
Och då tar man till liksom alla verktyg som finns. Det behöver inte ens handla om att här, jag säger siffran är 14, men den är 17%. Det kan vara så här, Lina, hon ljög redan på mellanstadiet om saker. Eller
allt.
Blonda tjejer kan man inte lita på. Att man liksom, det är riktigt
det
fult spel.
Ja, det vet vem som helst. Så, alltså, man plockar verkligen fram allt i verktygslådan. Så. I senare studier med liknande upplägg så har man inte riktigt sett den här effekten att folk, alltså det finns lite olika typer av forskningsresultat. Ibland dyker den upp, ibland inte. Så att slutsatsen har väl blivit då att backfire-effekt finns i någon mån, men att den inte är riktigt lika stark som man kanske har trott.
Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Och
men
så kan
det är bara
kan du
det är
beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Nu måste
men
vi prata
allvar. Men du måste kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Ytterligare ett problem är det som kallas overconfidence-effekt.
Jag bara, det känner jag inte igen.
Nej, vad kan det vara? Men det är vår liksom benägenhet att tro att vi på något vis är mycket bättre än snittet i många olika avseenden. Till exempel 93% av amerikanska bilförare anser att de är bättre än snittet. De siffrorna går inte riktigt ihop.
Nej.
Nej. Skulle du säga att du är en bättre bilförare än snittet?
Ja.
Jag skulle definitivt göra det, men data säger något annat. Jag kuggade nämligen 4 gånger i uppkörningen.
Trogna lyssnare på Dumma människor har även hört om Björn Hedensjös inköp av dyr bil och hur han blev av med körkortet på, var det 20 minuter?
Ja, det tog inte länge. Så att sensmoralen är väl att vi alla går runt med det här i någon utsträckning i alla fall.
Får jag lägga på en till sak där? Är det så, om man hade gjort en studie om huruvida man tycker att man är god, som i att så här, det finns en så här, virtue, det jag tycker är det liksom det rätta, inte bara faktamässigt rätt, utan det här är det korrekta, det goda. Skulle du tro att siffrorna ser ungefär likadana ut? För det är ett sånt roligt tankeexperiment som jag brukar ägna mig åt när jag hamnar i diskussioner där det är så uppenbart är jag som är schysst och den andra som är elak. Eller det är jag som liksom god, den andra ond. Och så leker jag med tanke på att tänk om den här andra personen tycker precis samma sak. Tänk om den personen tittar på mig och ser att mina idéer på hur ett samhällsproblem borde lösas är människofientliga eller egoistiska eller korkade.
Ja. Nej, men visst, alltså, vilka liksom hejar nazisterna på när de liksom en helt vanlig nazist.
Mm.
Vilka hejar han eller hon på när den personen tittar på Sagan om ringen? Liksom hejar den på orkerna eller på hobbitarna? Liksom. Den frågan är kanske inte superenkel att besvara, men jag tänker mig att de flesta identifierar sig nog själva som, alltså som goda.
Jag tror att jag finns som ska få det här på rätt köl.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Okej, men nu är vi människor som 2018 lever väldigt mycket på nätet. Där försiggår massa gräl, folk har fel. Och vi vill ändra på det. Men förutsättningarna är verkligen riktigt usla. För vi har konfirmeringsbias där vi letar efter det som förstärker vad vi redan tycker. Backfire-effekten som gör att om du kommer med motargument så kommer jag bara tycka ännu mer det jag redan tyckte. Sen tycker vi alla att vi både kör bil bättre än andra, att vi är lite klokare och kanske rent av att vi är the good guys. Allt det här gör ju att det är sämsta möjliga förutsättningar för att liksom sprida kunskap och framåt. Ja, dåligt läge,
tung suck.
Finns det några lösningar?
Ja, men det gör ju det. Det finns faktiskt ett antal strategier som man kan använda sig av. Jag tänker att du har säkert några egna, du som är så duktig på att kommunicera.
Mm.
Men,
ska jag säga en, ja, så får du säga om den är rätt.
Rätt och rätt.
Ja. Jo, nej, men det här var nämligen något som jag testade när jag, precis som du, upptäckte att Twitter var en plats av gräl.
Mm.
Så försökte jag börja lyssna på folk som, alltså som jag tidigare bara hade avfärdat som ägg. Alltså sådär som liksom, de hette kanske bara siffror och bilden var ett ägg. Och de sa något lite påhoppigt om mig och så började jag med säga, ja men hur tänker du då? Och när du säger så här så, och bara det, att lyssna och liksom någonstans så här, släppa skölden, släppa vapnen, gjorde att den andra människan plötsligt började lyssna på mig. Så att personer som där vi tidigare haft någon så här jättefånig förlämpningspingpong, att när jag väl så här, alltså genuint, och det här är det svåra, jag var tvungen att genuint bli nyfiken på vad den här människan tyckte och tänkte, då tycker jag att den andra människan började bli nyfiken tillbaka och därmed faktiskt kunde se att det fanns vissa poänger i det jag sa, och det betyder ju också att jag var tvungen att försöka hitta poänger även i det den andra sa.
Mm.
Det har liksom hittills inte slutat med, för nu pratar vi ganska ofta om folk som tycker att liksom, ja men säg, hela kvinnokampen är blaha blaha eller sådär, som verkligen djupt i mig, en väldigt djupt rotad värdering, men där man i slutändan kunde landa i att säga, ah, nej men det är så här, där har du en poäng.
Mm.
Men å andra sidan det här, det har funkat för mig, men det tar jädrigt mycket tid.
Mm.
Så det är kanske därför jag har lagt ner det helt istället.
Just det.
Lyssna är krävande.
Ja, nej, men det är en bra poäng, för att flera av de här strategierna som jag nu kommer att prata om tar lite mer tid faktiskt. Men jag menar, det är klart, det kan ju ta enormt mycket tid att vara i en låst och aggressivt utbyte av förolämpningar. Det kan ju också äta tid. Eller
ja, framförallt
hur?
Ja. Så har jag haft så många liksom mysiga familjemiddagar förstörda för att jag har gått runt och stört mig på att något av äggen har sagt någonting störigt och inte låtit sig bli övertygad av mig.
Mm.
Så att man får väl kanske ta med sån tid också in i grälpotten.
Ja, Men, nej, men jag tyckte att du prickade in mycket av det som jag skulle lista som så här bra strategier då att ta till. Om till exempel uppgiften är att omvända en klimatförnekare, svår uppgift.
Men det är ändå en uppgift vi nog ganska många behöver ta oss an.
Ja, precis. Och återigen, ska man avstå från de här bråken på nätet? Jag tror så här, man ska välja sina strider. Mm. Och en del är ju viktiga. Och det kanske kan vara att omvända den där klimatförnekaren. Mm. Och då skulle jag använda mig av följande. Till att börja med, dra ner temperaturen, om möjligt.
Ja, du pratar om alltså temperamentstemperaturen.
Ja, affektnivån, känslostormarna.
Räkna till 10.
Ja. Lite så. Både hos dig själv och motparten om möjligt. Det kan vara svårt på nätet, man ser inte varandra och så. Men att på olika sätt försöka sänka temperaturen för att vi är mycket mer öppna och mottagliga för argument.
Mindre björnen kommer. Ja.
Mindre björnen kommer och när det är liksom uppjagad stämning i en diskussion på nätet så är vi i så här fight-flight-läge och inte mottagliga för argument liksom rent biologiskt. Det är andra hjärnstrukturer som är aktiva då. Så det är en sån grej. Det här är min favorit, den som kommer nu. Det är att kombinera två kraftfulla påverkansprinciper. Och du var inne lite på det här i ditt exempel. Mm. Och det ena är det som kallas reciprocitetsprincipen. Det vill säga, om jag kliar din rygg så kliar du min.
Jag har en kompis som på Way Out West gick hem och låg med en tjej för att hon använde ordet
reciprocitet.
Ja, han hade inte legat med mig bevisligen.
Nej.
Så det är ett annat skäl till att låta punkt två ta lite utrymme här.
Just det, nej, men som ett litet ligghack då helt enkelt. Så att man är lite trevlig att man ger någonting.
Just det.
Till och med till ägget eller trollet eller vad det kan vara. Alltså att krama ihjäl sin motståndare lite. Mm. Man är den som tar initiativet till att mjuka upp på något vis. Och så kombinerar man det med konsekvensprincipen, det vill säga att man använder sig lite av den här samma mekanism som ligger bakom den här Ben Franklin-effekten som vi pratade om i första avsnittet av podden. Att man får den här personen att agera i enlighet med en annan version av sig själv som man presenterar för den. Låt mig ge ett exempel. Man säger så här. Först reciprocitetsprincipen att okej, tack för att du liksom, så här, tar dig tid.
Vad mycket eller, du har läst.
Eller vad mycket du har läst. Eller man lyfter fram någon positiv aspekt, att välformulerat eller whatever, även om det är en klimatförnekare som du kanske inte skulle vilja åka på tågluff med. Men du får gå emot känslan och vara lite trevlig. Börja med att vara lite trevlig. Och sen så kan du trigga den här konsekvensprincipen då, genom att säga att så här, du som är en resonerande person eller något sånt. Sätta en label på den här personen.
Hej du klimatförnekare. Ja. Du som är så bra på att förneka saker. Nu kommer en...
Nej, man kanske inte vill liksom uppmuntra till ytterligare...
Det är väldigt roligt att vi använder klimatförnekare precis hela tiden. Jag vet ingen. Jag vet att det finns några på nätet, men jag känner väldigt få som...
Nej, det är faktiskt skönt i den svenska politiska kulturen där vi har mycket polarisering just nu, men där är ju...
De är inte många.
De är inte så
många. Men om de finns så ska vi övertyga dem,
Ja, men att man på något vis... Men du som är en resonerande person, eller du som... jag har sett tidigare, liksom annars, du har skrivit så kloka saker. Mm. Du som brukar vara så.
Just det.
Att man skapar en kognitiv dissonans som den här personen behöver lösa då. Bolla över till den.
Just det.
Och så om man kan kombinera det med den här reciprocitetsprylen så kan det bli väldigt kraftfullt. Jag använder det här ibland. Inte på något cyniskt och liksom manipulerande sätt, utan för att jag tycker att det är ett bra sätt att kommunicera. Det sista jag skulle vilja lyfta fram, det är det magiska frågetecknet.
Mm-hmm.
För att när vi kommunicerar med andra och ska övertyga dem om saker så tenderar vi ju att göra det på lite olika sätt, till exempel genom att prata högre och högre.
Utropstecken,
versaler. Eller att drämma dem i huvudet med fakta. Och som vi har sett i det här avsnittet så funkar det inte alltid som avsett med de strategierna. Att jobba med frågor i så här förändringskommunikation om man vill få med sig någon är supereffektivt.
Mm-hmm. Jag kan ju ibland tycka att det är störigt när så där, jag har några bekantingar som jag tror säkert följer den här modellen delvis, men där är det här, de är liksom så sansade och öppensinnade och bara nyfikna så att alla andra framstår som liksom känslostyrda freaks. Det är ju ett trick som är just lite störigt.
Alltså jag menar, det finns väl frågor där man på något vis inte kan för att man blir för arg eller det är bara helt omöjligt. Jag menar, mm. om någon har åsikten att man ska koka fötterna på alla barn eller någonting,
mm.
så... Då så, alltså man kanske inte vill ta ett samtal.
Nej, med eller validera den och säga, så det du alltså vill göra är att ungefär som falukorvar kokas, yngre fötter ska ganska aptitliga, eller yngre, ja.
Ja.
Ja, nej.
Men, så att, men jag menar, gemensamt för alla de här punkterna är ju det att det handlar om att gå emot sin känsla.
Just.
Man gör ju inte det här av lust eller frivilliga i nästan något fall. Impulsen är ju tvärtom att skrika och gorma och be folk dra och så vidare.
Det här betyder ju då att liksom argumentationen och grälet också är väldigt känslostyrt. Det handlar inte så mycket om fakta och korrekta argument, utan det handlar om känslor.
Visst, så att en poäng här är att liksom försöka sänka liksom känslopåslagen och öka förutsättningarna för ett resonerande samtal, helt enkelt.
Du kommer upp hit och du har attityd. Och vad säger du då när jag säger det till dig? Samtalet tog slut när du öppnade munnen. Ja, ja. Håll käften ja. På dig. Vad är det för laganda?
Men
du
har haft attityd.
Nu pratar jag. Nu pratar jag. Nu pratar jag. Men lille vän, du hade dina 10 minuter.
Lille vän är
ja, jo, det är du. Nej, du är li... Ja, men du beter dig som en femåring.
Men du då?
Det har du gjort helt...
Hur
är det jag nu? Är det jag som pratar nu?
Den största kommendoren. Jag har lite...
Man måste kunna ventilera det man har att säga. Ska vi bara lägga locket på? Det är
nej,
inte lag.
Det
du har tyst nu.
Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Vi vill avsluta det.
Stopp.
Det är jättebra samtal. Nu har vi vittne. Nu har jag sagt mitt och Caroline har sagt sitt. Så nu är det okej.
Okay. En annan variant som jag brukar använda mig av är att förklara mig det som parterapi. Alltså liksom berätta för den andra. Vad hör jag att du säger nu, Björn?
Mm.
Björn, du som är en varg. Nej, jag vill bara inte ha ett annat exempel än klimatförnekare. Vad finns det? Vargjaktsivrare. Jag vet inte ens vad jag står i vargfrågan, men vi använder det.
Ja, men det är ju ett väldigt bra exempel på en otroligt polariserad svensk fråga.
Ja, och då säger du vad du tycker. Och om jag inte håller med...
Det finns ingen som har en mittenposition. Alla är totala
ytterkant. Förutom jag som uppenbarligen vare sig har inblick i detta eller en ståndpunkt. Men om vi säger att du och jag tycker tvärt emot varandra.
Ja.
Jag vill att vi ska ha en varg som vi kan leva med. Och då
hur
måste vi kunna leva i landsbygden.
Ska du gå i skola och lära sig att leva med människor, menar du?
Det låter ju så löjligt så att det är sant.
Så ska jag, efter att du har berättat vad du tycker, så ska jag säga så här. Så Björn, det du säger är, och sen ska du följa en, alltså den klokaste, bästa, smartaste sammanfattningen av det du har sagt. Alltså så smart att du, Björn, känner att wow, I wish I put it that way. Det där var ju riktigt fiffigt sagt. Så jag hör att du säger att vargar är djur som faktiskt, alltså inte fultolka, inte ta i, inte säga så. Du tycker alla vargar äter barn. Utan så här, nej men vissa vargar gör det, tycker du, och samtidigt så det här. Alltså en version som är så respektfull så att du kan acceptera den. Om jag har gjort det, så kommer du helt plötsligt att vara villig att höra på vad jag har att säga. För att få någon att lyssna så måste du först lyssna.
Ja,
och sen måste man liksom göra den till en bra lyssnare.
Det så himla bra. Det finns också en psykologterm för det. Man kallar det att man validerar. Man validerar den andras uppfattning. Man visar man visar att man förstår. Och man visar att det är liksom giltigt. Du är en giltig person som har en giltig åsikt som jag har lyssnat på och respekterar. Låt oss ta det vidare. Och om vår uppgift nu är att omvända den här vargpersonen eller klimatförnekaren...
Jag har glömt bort vilken sida jag står på i det här exemplet, men vi kör på.
Ja, så då är det bra att göra så.
Mm.
Grejen är att vi ser så lite av det här på nätet är att det ligger inte naturligt för oss.
Nej, alltså de gånger jag har gjort det är så smärtsamt och intressant. Alltså någon man tycker är... det är riktigt praktfiasko, så ska jag ändå sitta där och säga att jag hör att du tycker att kvinnor ibland får fler möjligheter. Alltså, någonstans i processen när man landar i den här bästa versionen av deras argument, så blir den här människan plötsligt framträdande som en lite mer rimlig.
Ja.
Alltså, det är ju något jag gör med mig själv. Det är inte bara för att sådär lura den andra, utan det är ju också den här välvillighetsprincipen att sådär, i den bästa tolkningen, vad är det den här människan säger?
Mm.
Jo, men det är det här, och det är inte exakt vad jag tycker, men jag köper att det här är vad den tycker.
Just det, och det finns ytterligare en positiv bieffekt med det där som du nämner nu, och det är att det blir ett slags djävulens advokatkonceptet, det vill säga att man testar sina egna idéer.
Mm.
Man får göra det. Det sker ju automatiskt i den här sammanfattningen av motståndarens argument.
Ja, just det. Mm.
Och det är överhuvudtaget någonting som vi borde ägna oss mycket mer av, och det är ett bra motmedel mot confirmation bias om man liksom bygger in sånt i till exempel på sin arbetsplats, att man har en rutin, att man gör en, det finns ett ord, premortem-analys, att man tänker sig så här: det projekt vi håller på med nu, vi föreställer oss att allt har gått åt helvete och sen så går vi igenom vad som gick fel. Det är ett bra sätt att systematiskt genomlysa svagheter i ens idéer och tankar och planering och sånt där. Så att systematiskt jobba med djävulens advokatupplägg är ett bra motmedel mot confirmation bias. Och det får man ju också då om man sammanfattar motståndarens argument, förutom att man då validerar och mjukar upp sin motståndare lite grann på det viset. Jag tror så här, att man måste tänka att man får ge det tid. Så att det inte med största sannolikhet att du kommer inte liksom vinna över den där varghataren eller vargälskaren på din sida samma kväll på Twitter, utan man får kanske se det som ett litet projekt då, att man får börja med att mjuka upp den här personen med de här strategierna som vi har pratat om, och kanske så ett frö, så en liten så här kognitiv dissonans som den här personen får på egen hand jobba bort. Det händer tyvärr för sällan, tycker jag, att folk faktiskt byter uppfattning på det viset.
Å andra sidan så kanske man inte, det vi eftersträvar kanske inte, eller man kanske inte behöver byta uppfattning. Man kanske bara ska eftersträva en värld där vi inte gör totala karikatyrer av varandra och liksom alla står och lägger jättemycket energi på att fäktas med halmgubbar som inte finns. Jag var på bokmässan och var väldigt många diskussioner om MeToo, där de flesta lät så här: ja, men ni kan ju inte säga att ingen kvinna någonsin har gjort någonting mot en man. Nej, det har inte heller någon sagt. Medan andra laget säger, men som att ingen man någonsin har begått ett övergrepp. Nej, men det har ingen heller sagt. Det blev bara så fördummat för att alla stod och ansträngde sig för att liksom ta fram sämsta möjliga version av motståndarlagets. Och så lägger man en massa tid på det istället för att så här, good point. Vissa kvinnor följer med chefen upp i hissen. Ja, det kanske skickar vissa signaler. Men om chefen är så bra på att uppfatta de signalerna, borde han kanske också kunna uppfatta signalerna som säger, nej, jag vill inte hångla med dig nu, trots att jag åkte hiss med dig. Att man liksom så här försöker hitta mellanvägar. Mm. Med detta vill vi avsluta dagens gräliga avsnitt av Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och författare och psykolog Björn Hedensjö. Detta avsnitt, precis som alla andra, var producerat av den briljanta Klara Wallin. Om du vill nå oss kan du mejla oss på dummamänniskor@gmail.com, och du får hemskt gärna gå in i alla forum som finns och recensera, dela och berätta vad du tycker om den här podden, för det är hur vi kan nå ut till fler, och det vill vi.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!